Jag har inte kunnat sluta irritera mig på Sanna Marin den senaste tiden. Ni vet, det är Anna Wintour på en selfie från Paris Fashion Week. Sen är det några rykten om att hon är med i finska Masked Singer. Och sen här senast nu då bilder från Nancy Pelosis jetset-mingel och en selfie med Sharon Stone i LA. Och alltså, varför håller hon på så här? Varför är detta statsminister? Och varför stör jag mig på henne? Det ska jag fundera på idag. Biffen, du har vältrat dig i århundradets kärlekshistoria, det vill säga den med Taylor Swift och hennes hunkiga fotbollsspelande pojkvän Travis Kelce.
Ja, jag är väldigt investerad.
Och intresserad. Aldrig varit så intresserad i något eget förhållande som det här.
Nej, nej, jag kan ärligt talat säga att det stämmer.
Och Ellen, du ska prata om vår tids stora romantiska komedi. Vad är det?
Det är, tror det eller ej, den 4 timmar långa dokumentären om David Beckham.
Ah,
jag skulle vilja säga att det är om Biffens ämne århundradets kärlekshistoria, så kommer jag att prata om årtusendets kärlekshistoria. Beat that.
Okej.
Okay. Ja, jag håller helt med dig. Jag har också tittat på den. Det är liksom it's big.
Alltså som podd vi gör nu. Det är Sanna Marin, det är Taylor Swift och det är David Beckham. I månadsskifte september-oktober så var det ju det här Paris Fashion Week, alltså modeveckan i Paris. Det här är ju nu ett spektakel som jag aldrig någonsin har varit intresserad av. Men sen kom hösten 2023 och Sanna Marin blev vår ex-statsminister. Och dessutom beviljades hon helt för några veckor sedan ju avsked av riksdagen för att hon har fått ett nytt jobb. Det är inte modell utan det är strategisk rådgivare vid brittiska Tony Blair-institutet. Men sen förra veckan hade hon ändå förstås varit där på modeveckan i Paris. Hon hade flugits in och sen poserade hon i en dräktklädd av Victoria Beckham tillsammans med modevärldens legend Vogue's chefredaktör Anna Wintour. Har ni sett de här bilderna?
Mm. Ja.
Alltså alla har väl sett de här bilderna, för alla dagstidningar i Finland har ju nog skrivit om det här. När hon är där i Paris Fashion Week så ser man liksom superkändisar i bakgrunden flimra förbi. Att där är då Kim Kardashian, där är mamma Kris Jenner, där är fotbollsstjärnan David Beckham. Jag menar tidningar som Forbes och Daily Mail, de skriver att titta nu är Finlands förra statsminister här på modeveckan. No, och sen så går ju tiden framåt och i torsdags så föreläste Sanna Marin-fenomenet i LA. Eller det här var ju inte ens ett tal hon höll där, utan hon blev intervjuad och hon uppträdde faktiskt liksom specifikt i egenskap av Finlands tidigare statsminister. Och hon är så poppis i jänkina att den här liksom föreläsningen på det här universitetet, den sålde slut på, var det 3 timmar? Och knappt hade Sanna Marin hoppat ut från föreläsningssalen så började hon att flasha bilder då på sin Instagram. Och där hade hon då tagit en selfie bland annat med Sharon Stone och så hade hon gått på mingel med, eller det var väl Nancy Pelosis mingel hon var på. Då delade sig faktiskt nationen i två. Finland blev så här, what ska vi göra nu?
Nej, men alltså nu känns det ju konstigt att hon har varit sån här, att hon har varit där i Ukraina och gråtit och haft sig, så att vi hjälper. Men sen säger hon upp sig och blir en sån här champagne-socialist som man kallar det. Så nu är det ju, nu känns det ju ganska tråkigt på något sätt. Mm. Att på ett sätt kanske man förstår att det var ett jättetungt jobb och hon vill göra något annat. Men man är så där att kanske lite keep it on the low down.
Okej, det här är nu den ena sidan och nu vill jag höra Ellen, vad tycker du om de här? Vad tycker du om Sanna Marins nya image?
Alltså är det här under samma resa som hon la ut något klipp från en strand med en Lana Del Rey-låt?
För att
jag är egentligen på Biffens sida, men sen som fellow Lana Del Rey-fan så måste jag ju också så här stå vid sidan av min syster i Är det här hennes nya jobb? Alltså va?
Nej, ja. Det här är väl inte hennes nya jobb, men det blir så konstigt. Nej. När hon sa att det här är mitt nya jobb.
Och det är så att gå på fest och ligga på stranden och lyssna på Lana Del Rey och bla bla, men det känns liksom lite krasst att sätta allt det där på sociala medier. För kontrasten är så jättestor att man blir liksom lite sådär att bryr du dig om någonting överhuvudtaget?
Hon är nog så pinsam på sin somme. Alltså jag tyckte att det där när hon gick på stranden med Lana Del Rey-biffen, Eko Ellen, det var otroligt cringe. Alltså jag blev bara så här, oh my god, sluta gå på stranden och filma dina ben.
Alltså hon är ju också bara precis som alla andra 30 plus kvinnor.
Ja, okej. Okay.
Alltså vem av oss har inte filmat våra ben till tonerna av Lana Del Rey?
Och något, alltså, yeah, avokadosmörgåsar och något gott kaffe som man har fått uppifrån.
Ja, ja, på något sätt vill jag ju liksom unna henne någon slags...
Jag börjar skämmas för mig själv.
Jag skäms också nu för mig själv. Vissa beundrar hennes stil och andra ogillar hennes ytlighet. Och det där, jag reagerar jättekritiskt på de här bilderna för att jag fattar liksom inte vad är det hon håller på med. Alltså, vad är det, har hon varit med i någon film med Sharon Stone eller har hon varit på utställning eller sen läste jag, okej, hon har varit på lunch med Sharon Stone. Och varför det? Att hon förklarar så jättelite också när hon är då liksom bland modevärldens och ja, men underhållningsbranschens superkändisar där på modeveckan i Paris. Hon satt ju längst fram, selfie med Anna Wintour. Så det var ingen, det var, hon förklarar ingenting. Alltså det är då jag blir helt så här, vad är det här? Är det här PR? Är det här någon privata bilder? Liksom, vad är det hon sysslar med? Jobb eller personligt besök? När hon själv aktivt lägger ut de här bilderna på liksom sociala medier om hur hon lever ett sånt här otroligt fåförunnat jetset liv, så fattar jag inte i vilken roll hon är där.
Alltså det är ju, hon är väl där i rollen som populärkulturell ikon. Alltså jag tänker mig att det är säkert någon som sitter och vad heter det, vässar de här inbjudningslistorna till Paris Fashion Week och bara, för man vill ju alltid, eller man vill ju, för att jag har ju jobbat med det, men jag tänker att de vill ju alltid ha så här it girls som ingen riktigt vet vem är ännu. Eller inte bara it girls,
precis,
men alltså sådär, alltså som de här, som alla man borde veta, men man, de vill ju inte ha de här liksom, alltså det är ju populistiskt, det är ju det vad det är. Jag är besviken på en före detta statsminister som jag tyckte har varit ganska resonabel.
Exakt.
Ja, det är också det att om hon skulle råka vara helt otroligt vacker så liksom skulle det här hända. Jag är nu så att bittert fetto här igen, men liksom så där, om hon skulle inte råka vara liksom så här sjukt snygg så skulle hon vara lika populär och skulle alla vara liksom så här, svår, liksom helt härligt. Jag menar, det, inte ser man liksom riktigt någon.
Timo Soini där på första.
Ja, precis. Timo Soini filmar sig själv när han går på stranden och lyssnar på Lana Del Rey.
Nu vill inte jag liksom, nu vill inte jag, men är hon så snygg? Jag menar absolut inte att hon är ful. Alltså jag ifrågasätter verkligen inte.
Alla män som jag känner är helt kära i henne. Och typ,
men jag tycker
brudar,
att hon har det vanligaste, att hon har ju det vanligaste utseende någonsin. Jag skulle inte kunna plocka ut henne ur en sån här, från en sån här vittneskonfrontation. Alltså hon är, jag säger inte att hon är ful, men hon är ju, hon har ganska lite karisma om du frågar mig. Eller liksom hon har ju som ingenting, jag hittar ingenting i hennes face att hänga upp hennes utseende på.
Jag tycker nog att hon är jättesnygg. Men det är ju det här just som ni säger att hon har ju ändå tidigare varit vår statsminister och hon avgick ju helt nyss från riksdagen. Så hon har ju alltså ett allmänt intresse som är enormt. I slutet av september så rapporterades det att Sanna Marin hade knutits till den här amerikanska agenturen Range Media Partners. Ni kanske vet att det finns Hollywood-skådespelare som heter Johnny Depp och Bradley Cooper och Emilia Clarke och sådana. De jobbar också med den här agenturen. Och enligt Variety så ska den här agenturen faktiskt hjälpa Marin att utforska samarbete med olika varumärken och möjligheter inom tv, film och radio. Sen är hon också knuten till ett annat amerikanskt företag för att kunna bokas som talare och föreläsare på internationella evenemang. Och det är alltså samma företag, så det där finns också Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack och Michelle Obama, Ban Ki-moon, alltså FNs generalsekreterare. Så, men det är ju klart att hon är ju inte liksom någon liten spelare. Och sen så ryktas det ju faktiskt också nu att Sanna Marin ska vara en av de här figurerna i finska Masked Singer.
Alltså i så fall nej, går alltså, jag nej, och spikar upp mig på väggen.
Vi flyttar alltså till Sverige. Alltså nej, hon kan ju inte vara med i det där. Det skulle vara så pinsamt. Jag ser inte att hon skulle vara med där.
Nej, men liksom, det är roligt. Jag tycker det är det roligaste skämtet. Oh. Att hon skulle vara med i Masked Singer. Nej. Till liksom grundirritationskänslan i mig är: varför gör hon så här med sitt maktkapital? Hon har ju ett enormt maktkapital. Är det så här det ska förvaltas? Så det är det jag frågar mig. Jag blir så här, nej Sanna, du ska vara ute och rädda världen. Du ska liksom inte hålla på och flasha och bara liksom bygga upp kring dig själv.
Ja, men det känns ju lite som att de som kritiserar henne för att vara för ung och vara en ung tjej som inte kan vara statsminister på något sätt lite får rätt. Eller vet du liksom att hon är inte så seriös. Mm. Och nu känns det lite som att, hej, hallå.
Ja.
Nu går du dem precis till mötes. Men samtidigt, nu måste man ju också kunna liksom dricka champagne med Sharon Stone och vara en seriös politiker. Alltså man måste ju också kunna, nu måste man ju få ha olika sidor av sig själv. Även alltså, som politiker.
Eftersom jag nu då valde det här som ämne så har jag ju läst precis varenda en analys som det har skrivits om det här i Finland. Och det där, nästan varje tidning eller liksom Yle Helsingin Sanomat, Svenska Dagbladet hade en jutto om Sanna Marin nu på veckoslutet. Så de har alla intervjuat en docent vid Helsingfors universitet som heter Essi Pöyry. Och den här Essi Pöyry, hon är otroligt intressant. Hon forskar i hur sociala medier spelar i politisk kommunikation och hur politiker har börjat anamma influencers sätt att kommunicera. Och det är ju klart att Sanna Marin, hon har ju verkligen influerat. Eller liksom börja, hon beter sig som en influencer. Hon säger att den här Essi Pöyry, att Sanna Marins frenetiska kändistätta sommättande handlar om att man vill lyfta hennes profil ännu mer internationellt och föra henne alltså till en superkärnenivå. Hon ska liksom bli en superkärna. Eller hon är väl en ganska superkärna. Jag menar, nu vet väl de flesta vet väl vem Sanna Marin är, alltså så här, i världen.
I Finland kanske, men jag tror inte i världen.
Är det så?
Hon är för alldaglig för det. Hon är för alldaglig, det är det jag säger.
Jag
hon
älskar har din ingenting. Kritik.
Nej, alltså, hon är för mycket girl next door. Jo, jag fattar att alla män tycker att det är det mest attraktiva, för det finns ingenting farligt i det. Men så länge hon inte har, alltså hon kommer ju aldrig att bli en någon som RuPaul kallar för mother. Förstår ni vad jag menar? Att hon har ju liksom hon har ju ingenting subversivt i sig överhuvudtaget. Hon är ju bara en liten mus. Och med det sagt, liksom.
Sanna Marin, varför för detta statsminister vi nu?
Nej, men alltså jag tycker inte att hon har någon karisma överhuvudtaget. Jag tycker att hon är ett vitt papper. Med det sagt så tyckte jag om henne som statsminister. Jag liksom kritiserar inte hennes jobb och gärning desto mer för att, förutom vad jag redan har sagt om. Men
det var ju ändå lite kritik.
Men jag tycker bara att hon är som riktigt jävla tråkig. Alltså förlåt. Och det hjälper inte att hon många jeansshorts hon har på sig på någon festival. Eller hur många Lana Del Rey-låtar hon. Alltså så här, jag tycker bara att hon är helt sådär. Hon har aldrig överraskat mig någonsin. Mm. Och det är ett problem.
No, men
tack för mig.
Essi Pöyry, hon jämför faktiskt alltså Sanna Marins status med globala kändisar som Justin Trudeau. Och hon säger också att man kan jämföra lite med så här Prince Harry och hertiginna Meghan, alltså för att man rör sig i ett mellanting av diplomati, politik, välgörenhet och mediebranschen. Alltså man inte riktigt vet vad är det de sysslar med. Det här tänker jag ändå, det är väl ganska häftiga jämförelser.
Vi ska också komma ihåg att vi är ju alla kvinnohatiska.
Jo,
och skulle man ha reagerat på om Juha Sipilä på sin tid skulle ha lagt på Instagram, här står jag med Sharon Stone, skulle man då direkt ha börjat ifrågasatt hans liksom politiska gärning, eller skulle man bara ha varit sådär, okej.
Okay. Alltså knappast, därför att han är ju en man. Så de får ju göra vad de vill. Mm. Och det är klart att alltså, jag funderar helt nu så här. Alltså, stör jag mig på Sanna Marin för att hon är snygg? Stör jag mig på Sanna Marin för att jag tycker att hon är så alltså, pinsam i sina statusuppdateringar med sina avokadosmörgåsar? Eller stör jag mig på henne för att hon är en sosse? Och en sosse ska inte tycka om lyx och flärd. Och jag undrar om inte det är liksom en blandning av alla de här sakerna som gör att jag blir
jätteintresserad. Absolut, so many levels.
Det är so many levels.
Ja, jag blir kanske mest just sådär att det känns sådär att hon nu glömt allt annat. Att hon bara liksom är sådär att nu är det bara jag. Här i Finland åtminstone så hoppas man ju alltid på att politiker är sådana som bryr sig om alla och är liksom basically godhjärtade. Så det, man känner sig kanske lite sådär
alltså, lite lurad.
Fast man kanske inte riktigt har rätt i det, inte för att hon gör ju vad hon gör. Men,
ja.
Men det här. Ja. Och sen är det väl kanske sådär att jag tror att vi alla tre också kanske sådana som inte riktigt så gillar sådana, eller lyxgrejer överhuvudtaget. Man är sån som inte, jag gillar liksom inte sånt. Jag förstår inte sånt. Jag tycker inte att det, jag tycker inte att du är en hyvad typ om du är sådär att jag har satt 15 på en väska. Det...
Jag skulle tycka att det är roligare om hon på riktigt skulle liksom gå all in Kardashian eller all in, alltså
oh
ha en sån här utlottning med
kanske det är det som är planen.
Instagram. Alltså då ska jag tycka i alla fall att hon skulle vara lite intressant. Men jag tycker bara att det är som sådär...
Jag tänker också det här när jag säger jag tycker att hon är så snygg, eller att vi talar om att hon har ju alltså ett snygghetsprivilegium, det tycker jag faktiskt, Sanna Marin.
Absolut.
Så blir det ju också tröttsamt att man ur ett sånt här jämställdhetsperspektiv så alltid hamnar kvinnliga politikers utseende i fokus. Alltså Tarja Halonen, som jag älskar, och till exempel Mutti Angela Merkel, som jag också älskar tills jag insåg hur mycket hon tyckte om Putin. De fick ju jättemycket skit liksom, för de var så fula. Och nu får liksom Sanna Marin en massa skit för att hon är så snygg. Att jag menar, kan vi någon gång bara liksom kika på vad de gör som politiker?
Det är så att, kommer ni ihåg när Conan O'Brien alltid hade bild på Tarja Halonen i sin show för att de såg helt likadana ut? Hon kom ut i Finland då.
Ja, det var roligt.
Det var så bra. Men kommer ni ihåg, för att Tarja Halonen då när hon var president, så det var också så grymma jotton i tidningarna att hon hade varit ute och hon hade haft en sån skarf på sig, och den här skarfen var sån som man fick gratis när man beställde det här smink från Yves Rocher. Vad är det här? Liksom att,
fan,
vad är det här?
Vad jag saknar gamla Finland.
Jätte liksom confused och har du nu inte råd att köpa något bättre? Hon har bara sagt nej, den här duger. Så det är ganska långt bort från det här Marins Beckham-vintår.
Ja. Okej, en annan sak som stör mig med Marin är att när hon beviljades avsked från riksdagen så sa hon, jag ska fortsättningsvis tjäna mina väljare. Hon fick ju, hon var ju, alltså vad heter det, röstdrottning i valet på våren. Och hon var såhär, nej, ni ska inte harma er liksom nu att jag slutar fast ni alla satte röst på mig. Och sen sa hon också att hennes nya jobbroll där med Tony Blair, det ska liksom gynna Finland. Och det där, ni vet kanske vem Åsa von Schulze, och om ni inte vet ska jag berätta er, det är min husgud. Hon är alltså den som alltid kommenterar alla val när vi har sändningar från YLE, när det är något, riksdagsval eller kommunalval eller något. Hon analyserade det här och sa att det var lite dumt sagt faktiskt av Marin, för att när hon var statsminister och folkvald politiker, då tjänar hon väljarna av sitt parti. Det är liksom hennes jobb. Men nu gör hon en helt annan roll. Och guess what? Hon är ju faktiskt inte längre en representant för Finland, utan hon representerar en person, och det är sig själv. Det vill säga liksom, allt hon byggde upp då som aktiv politiker, alltså kunskapen, kompetensen, varumärke som blev fenomenet Sanna Marin, det använder hon nu för att göra grejer för sig själv, inte liksom för Finlands folk. Men samtidigt tänker jag så här, man kan ju inte avkräva ansvar eller svar. Alltså hon måste ju få göra det här också. Liksom, så är det bara. Hon tog det här varumärket med sig och nu bygger hon upp liksom sin, alltså hon bygger sin image. Men hon har gått från idealist till kapitalist. Hon har gått från klimatföregångare till att glorifiera en ohållbar livsstil ur just klimatsynvinkel. Och det är liksom kanske det.
Sen en del ändå gillar henne jättemycket, för att det känns sådär att om hon kan göra det där så kan jag också göra det, för att alla har en plattform nu för tiden. Och, folk liksom,
och för att alla ser precis så, likadan ut som hon.
Alla ser precis, ja det också.
Exakt.
Men också sån här, den här liksom individualistiska kulturen är så stor att det är bara såhär jag.
Jag tycker mer att det är lite som sådär, om man ska skryta på sociala medier om sitt jetset-liv, så måste jetset-liv vara någonting annat än att du har en klänning från Victoria Beckham som inte liksom... Alltså, om du ska vara på Paris Fashion Week, så var för fan på Dior eller någonting som på riktigt betyder någonting. Ska du ha en selfie med en Hollywood-kändis, alltså inte med Sharon Stone. Vem
Exakt.
Bryr sig om Sharon Stone?
Exakt.
Och också så här, ställ inte dig som en skolflicka bredvid någon som var känd för 20 år sedan och tro att det... Alltså, gör det på riktigt i så fall. Alltså, för all del, Sanna Marin... Alltså, do your thing, men sikta högre. Det här är ju bara, du är ju bara plaskar i någon barnpool.
Men nu Biffen, scenen är din. Taylor Swift, varsågod. Oh,
tack. Jag vill först säga en varning att följande podd innehåller objektifiering av män.
Så, nice.
Så det här då alltså, it's a love story baby, say yes. Jag ska prata om Taylor Swift och Travis Kelce. Jag, en livslång sporthatare, har hållit på med en del väldigt okarakteristiska aktiviteter de senaste veckorna. Jag har lyssnat på en podd som handlar om amerikansk fotboll. Jag har tittat på en dokumentär som handlar om två bröder som är fotbollsspelare och gråtit för att de är så gulliga. Jag börjar följa NFL och Kansas Chiefs på TikTok. Jag funderar på att skaffa C-more sport för att kunna titta på NFL-matcher.
Oh my God.
Min bestis var på semester i New York och frågade om jag ville ha något därifrån. Och jag svarade att, jo, hämta en Travis Kelce spelshort åt mig om du hittar
en. Oh my God.
Men hon hittade inte, för de var alla slutsålda.
Oh my God.
Så liksom, vad har hänt? Vad har hänt? Och här kommer ett ljudklipp.
2022, the show is just minutes away. Taylor Swift!
Det som också har hänt är att Taylor Swift dejtar Kansas Chiefs tight end Travis Kelce och hela världen är besatt. Har ni alls liksom följt med det här? Min TikTok har liksom inte varit något annat än Tay-Tay och Travis nu liksom i flera veckor.
Jag har sackat efter, för jag har inte koll på det.
Jag har koll på det här därför att du har, Biffen, så mycket koll på det. Så du har alltså ju surrat om det här förhållandet. No, men säkert då sen det börjar.
Ni kan också bildgoogla Travis Kelce och liksom grattis alla. Men alla är nu så liksom investerade i det här att folk vill liksom deleta sin egen Tinder, för det här räcker. Vi kan bara leva via Taylor, Travis. För Taylor har ju liksom alltid varit så här nörden som vi relaterar till, och nu har hon blivit offentligt uppvaktad av en av alla tiders bästa fotbollsspelare, och vi är liksom here for it. Det här är liksom vad alla kvinnor drömmer om innerst inne, tror jag. Jag kan liksom just ärligt talat säga att jag bryr mig mer om det här än vad jag någonsin har brytt mig om mina egna förhållanden. Taylor Swift har liksom, trots sin otroliga framgång, länge anses vara lite nördig och inte så hemskt cool. Och det här syns ju då också i hennes förhållanden. Hon har dejtat andra musiker som Harry Styles, Joe Jonas, John Mayer, Maddie Healy, Calvin Harris, eller sen skådisar som Tom Hiddleston och Jake Gyllenhaal och Joe Alwyn. Och alla de här är så här väldigt respekterade inom sin bransch. Så de har kanske känt sig lite hotade av att vara ihop med en kvinna som är så mycket mer framgångsrik än dem, på ett sånt här sätt som kan upplevas som kommersiellt och okult. För Taylor anses av många att hon är för vanlig för att vara cool. Just så där som Ellen säger att Marine är för vanlig, så här är lite samma grej. Hon har ingen mystik som Lana Del Rey. Och hon är inte heller halvgalen som Julia Fox. Det är liksom sådär typ att okej, du är framgångsrik, men du skådespelar i salat åt elämmet rosk. Men jag är då bättre än du, för jag citerar Claes Andersson, högkultur på gatan. Liksom.
Ja,
sen, lite i den stilen.
När Ellen sådär helt brutalt alltså dissar Sanna Marin, att hon inte har någon, hon har ingen glow. Så jag tycker att den där Taylor Swift inte har någon glow.
Jag älskar hennes musik, så jag tycker att hon har liksom all the glow in the world.
Jag menar inte musik, jag menar i så fall då liksom, alltså sådär att hon är nu, det är liksom ingen Beyoncé där.
Men då den senaste seriösa pojkvännen, skådisen Joe Alwyn, han ville till exempel aldrig prata om henne, och de sågs väldigt sällan på tillställningar tillsammans, så han kanske också tyckte att hon var tråkig. Och liksom popmusik anses ju inte liksom heller vara intellektuell musik, och till exempel Damon Albarn lovordade Billie Eilish, men skymfade sen i samma tweet Taylor och påstod att hon skriver inte sina egna låtar, vilket hon gör! Och jag älskar ju det här albumet 1989 från 2014, tycker ni om det, har ni lyssnat på den?
Jag kommer
ihåg att jag spelade ganska mycket på DJ-keiko, och det var ganska många liksom sådär att vi spelade Taylor Swift, att det är liksom inte, det är ju inte alls coolt. Och sen den här uppskattade indie-artisten Ryan Adams, Ryan, inte Brian, han älskar också 1989 den graden att han faktiskt gjorde ett coveralbum på den, och den är helt sjukt bra. Men det känns ändå liksom ganska sådär elakt att Ryans version sen fick bättre recensioner än originalet.
Det är också ett så här klassiskt missförstånd att vilken låt du än har, så bara du har en vit man som gör det långsamt med gitarr, så ska det vara bättre. Det är liksom, vissa låtar ska vara så här tuggummi-pop, låt det vara det.
Även om jag säger så här fult att hon inte har någon glow och jag vet inte vem hon är, så jag fattar nog alltså att hon har positionerat sig som en av de mest inflytelserika makthavarna i musikbranschen. Alltså, imorgon kommer den här Taylor Swift The Eras Tour. Denna konsertfilm har slått rekord innan den ens har gått upp på biograferna. Alltså med liksom, innan den har premiär så har den sålt för 100 miljoner dollar. Alltså det är ju helt otroligt.
Det är galet.
Det vet jag att hon alltså antagligen kommer att bli miljardär nu, därför att hennes turné kommer att slå rekord som den mest inkomstbringande turnén någonsin. Det är så här, wow! Och att man liksom typ ordnar ett... Ska man inte ordna någon vetenskaplig konferens nu om henne? Och är det inte så att man är typ... På universitetet i Belgien har man ordnat en kurs som synar liksom, litteraturhistorien genom Taylor Swift. Alltså att jag menar, hon är ju helt otrolig.
Jag tror liksom att just efter Folklore från 2020 så det var kanske en sån här vändningspunkt också, att då fick hon mera även det här indie-gänget liksom fatta hur bra hon är, för att det var just Bon Iver och Aaron Dessner från The National. Att då är det liksom sådär att om de tycker om henne så då kan vi också liksom tycka om henne. Men... Så vem rullar då in till den här Arrowhead Stadium till Taylors gejka med ett hemmagjort armband? Obs, hemmagjort. Han har själv knåpat ihop det. Som har via till Taylor, om inte den här Travis Kelce, 33, en av alla tiders bästa fotbollsspelare för Kansas Chiefs. Men Taylor tar inte emot gäster efter konserten för hon måste spara på sin röst. Och Travis och hans bror Jason har en sån här jättepopulär podcast som heter New Heights. Och i den så säger Travis att han är jätteledsen, and I quote, hurt att han inte fick ge sitt armband åt Taylor för att han hade knåpat sitt telefonnummer på det.
Nej, de har en manusförfattare. Någon har skrivit den här historien.
Alltså jag tycker det låter ändå lite töntigt.
Sluta, och sen så säger han att Taylor, du rockar Arrowhead Stadium, så kanske du vill komma tillbaka på söndag och kolla när jag rockar Arrowhead Stadium. Och sen alla lite sådär, yeah, right, it kommer hon ändå. Sluta Ellen.
Jag säger ingenting, jag är tyst.
Ja, så Taylor kommer på det här spelet och hon sitter i vippbasen med Travis mamma, och sen finns det så här klipp var Travis tittar upp på henne som bara en förälskad man kan, och sen så vinner de spelet och sen så kör de iväg i Travis vintage sån här avauto och hela internet går sönder. Inga mer brittiska män som ser ut att vara döende i lungsot. Nu har hon en riktig amerikansk hjälte. Och sen, nu börjar det. Vi ska snart diskutera, så håll käft med dig och prata. Jag hör hur du riktigt båda liksom bara riktigt kokar där. Men nu är det liksom så att har Taylor manifesterat Travis? Det vill säga att hon gjort så många sånger om någon som han, att han har bara uppenbara sig. Och har alla sånger egentligen handlat om honom? Och jag hade liksom en massa sånger som jag hade som bevis här, men vår producent var sådär att du måste välja tre. Jag var sådär att okej. Så här är liksom inte alla, men liksom det alla låtar basically handlar om Travis. Men vi börjar med Mary's Song. And I'll be 87, you'll be 89, I'll look at you like the stars that shine in the sky. Från Taylors album 1989, Travis spel nummer 87. Och sen Cornelia Street. We were a fresh page on the desk, filling in the blanks as we go, as if the streetlights pointed in an arrowhead leading us home. Some Arrowhead Stadium.
Oh my god.
I said, are you ready for it? Knew he was a killer first time that I saw him. Wonder how many girls he had loved and left haunted. But if he's a ghost, then I can be a phantom holding him for ransom. Or Travis Instagram handle, a killer Trav.
Alltså jag måste säga att jag hängde inte alls ens med i de här. Men okej, jag lovar att inte mobba.
Men alltså hela det här Reputation-albumet låter så annorlunda nu, för att alla har varit liksom sådär att det här kan inte möjligen handla om nössiga Joe Alvin, liksom att nej, men nu är det liksom sådär att ja, allt handlar om Travis, det måste vara han.
Men alltså, är de så, ihop?
Jo, de är nog helt.
För de blev sen ihop då liksom, hon fick hans ihopknoppade armband.
Alltså hon kom ju dit på den där spel, och sen så får de iväg på efterfest och hon hade betalat hela restaurangen att paina bort härifrån så att de får privatfest och grejs i Moisingar, och hon hade blivit sett där i hans hus sen och sånt här. Men alltså folk spekulerar ju nog på det att de har faktiskt dejtat längre än så, att det här är bara liksom ett sätt att komma ut med det. Men även astrologin säger att de är soulmates. Alla astrologer på TikTok är eniga om att Taylor Travis födelsekartor är en sällsynt bra kombination, och att de är soulmates, och att de dessutom hade bästa sex ever. Och om man tittar på Taylors green där i vippbåsen så kan man ju bara hålla med. Och sen numerologin säger också att de är soulmates. Taylor är ett stort fan av numerologi och har i år sagt att 13 är hennes lyckonummer, och Travis spelnummer 87 plus 13 är 100.
Oh my god, sluta nu. Du måste sluta.
Och sen jag tycker att det bästa är att liksom Travis Kelce har en sån big dick energy, det vill säga storkukslugn som vi säger på svenska. Men han har också golden retriever energy. Så det är liksom den mest sällsynta kombinationen. Han är het, han är extrovert, men han är rolig. Han tar in sig själv på allvar. Han är liksom sån här heliga graal av män. För att inte tala om hur 1,80 cm långa Taylor får vara small girl för att han är 1,96 och liksom sån här riktigt muskelknutte. Och så är han sådär jättemodeintresserad och han klär sig jättesnyggt. Han har hundar och han älskar sin mamma och sin bror och sina brorsbarn och han är så bra. Så ja.
Du vet jättemycket sen, om honom. Alltså skrämmande mycket.
Jag vet. Jag sa ju att jag är invested. Jag behöver aldrig mer själv bli ihop med någon för att jag kan bara liksom följa det här, leva via dem.
Tror du att det här förhållandet kommer att hålla?
Jag tror absolut det och jag har bevis även för det.
Förstås har du.
Förstås.
Jag vet om NFL och amerikansk fotboll överhuvudtaget är att förr i världen när man såg på Cribs på MTV och när det var någon man inte vet vem var som var så där hey, welcome to my crib, så var det alltid en amerikansk fotbollsspelare för att man hade aldrig koll på det.
Just det. Det är sant.
Det är så jag tänker på.
Så nu har de ju liksom fått nog massor med era fans för att det är sådär att alla döttrar vill fara mitt i allt med papporna på matchen och flickvännerna vill fara med pojkvännerna.
Just det.
Och här i Europa är också alla plötsligt sådär sjukt intresserade. Och de här fotbollsfansen har nog varit ganska välkomnande. Och sen Travis merchförsäljning har ökat med 400%. Det är liksom helt loko. Och sen så finns det även sån här just på Etsy och sån här att Go Taylor's boyfriend short. Jag tycker att de är helt sjukt bra. Förra veckan när de var i New York och spelade så var det Taylor's New York-låt soundtrack för den här reklamen och alla var igen helt liksom loko. Och sen Taylor uppenbarar sig då i vittbåse igen med Blake Lively och Ryan Reynolds och Sophie Turner och Hugh Jackman för att liksom så här, hon är lite sådär som Sanna Marin att hon är så här jättebra kändiskompisar. Och sen så åt hon hönsvingar med ranch sauce och ketchup och följande vecka så gav Heinz ut en ketchup ranch sauce mix. Det är liksom helt loko. Ja.
Makten hon har och hon kan liksom få alltså, saker och ting att hända.
Jo, och hon har ju liksom till exempel just det där när unga människor inte riktigt röstar i USA, att hon har ju varit ganska aktiv med det där att man ska rösta, att hon har ju fått ganska mycket kredit för det också, att hon har verkligen då fått unga människor till valurnan och sånt här. Det är just det liksom att sen många så här, sura gamla gubbar har varit sådär att det här är bara någon PR-stunt, att det går så bra för NFL att nu kommer Taylor hit och vill ha en bit av kaka. Man är liksom sådär att she really doesn't need you, liksom sådär.
Alltså, vet du det där som du sa just om val? Alltså, jag tycker det är så spännande, det skulle vara val i USA, det vet vi väl alla. Så alltså, när hon uppmanar sina följare, om Sanna Marin har 1 miljon följare, så Taylor Swift har 272 miljoner följare. Det är några till då. Så hon gick ju då ut så som du sa, så sa hon så här, hej ni ska registrera er. Liksom det var så många förstagångsväljare, det är ju hennes fans. Och då registrerar sig 35 000 väljare. Och 50 000 verifierar sig. Jag tänker att alltså, det kan väl vara dåligt för republikanerna att Taylor Swift kan liksom, kanske både vill och kan påverka så här mycket.
Alltså det är ju dåligt för republikanerna tills Taylor Swift blir republikan.
Jag vet.
När hon har sin all-American boyfriend så kanske hon också bara gör en liten U-sväng och...
Men han hade gått ut, alltså jag följer ju den här politiken tycker jag är så spännande faktiskt kring det här paret. Han hade gått ut och sagt att man borde typ så här, nej men han hade väl pratat gott om vaccin mot covid och då.
Ja,
då hade det blivit alltså ramaskris. Jag tänker ändå att han verkar ju ändå vara en bra typ.
Mm. Alltså Taylor har ju dejtat liksom kort den här RFK's Robert F. Kennedys son och han är ju liksom helt en psykopat. Så det här är nog liksom ändå a step up. Mm. Men hon tycks ju, hon har ju aldrig profilerat sig som en jättepolitisk människa. Att jag vet liksom inte sen att vad hennes åsikter är.
Nej, men
också att
om man vill.
För good guy är att man är okej med vaccin.
Det var min ribba.
Ribban är låg.
Ja, men alltså jag tror inte att det är bara din ribba. Det är det jag är lite rädd för.
Ah.
Att det är sådär, oj den här människan är inte sprittsprångande galen.
Nej, men alltså för när nyheten kom var jag livrädd för att, oj nej, nu visar han liksom att han typ så här är som Ron DeSantis och vägrar läsa vissa böcker.
Alltså,
men det visar ju sig inte alls att det var helt åt andra hållet.
Nej, alltså han verkar ju vara liksom så här, riktigt på riktigt liksom jättebra typ. Och hans den där podcasten som han har med sin bror är jättepopulär. Och de verkar bara vara liksom på riktigt, riktigt sjukt.
Men alltså helt på riktigt, om till exempel Demokraterna skulle vilja ha ett uppsving någonstans och liksom kommer överens med Taylor Swift. Alltså när hon kan få, ja, hon kan ju röra, ja, på så mycket förstahandsröstare.
Ja.
Första gångsröstare. Men det är liksom, jag tycker bara, jag är första gångs väljare heter det väl kanske. Men alltså jag är så imponerad över att hon kan liksom få dem att göra vad hon vill.
Och sen det som var också så roligt med hela den här grejen var att hon har ju haft en sån här liksom beef med Kim Kardashian och Kanye West och de här, för att de har ju varit ganska hemska mot Taylor Swift. Just att Kanye har kommit där upp på scenen och tagit hennes pokal och sådär, att Beyoncé borde ha vunnit den här, och Kim Kardashian läckte ut något telefonsamtal och liksom att det var inte en bra situation, och Kim Kardashian hon annonsade ju då Usher att han skulle vara huvuduppträdare på Super Bowlen, liksom ingen har märkt det, men anyways, jag tror inte att det här är en PR-stunt den här romansen, och nu de har ju, jag var ju lite orolig på veckoslutet att tänka om de gör slut, för att de liksom får ju botten på hela min podd, men det här till all tur så är de fortfarande ihop enligt rykten. Och till slut så vill jag då liksom vara så här, att varför jag tror att det här är verkligen endgame. Och jag har två orsaker. Det vill säga date outside your pool. Det vill säga dejta folk du inte normalt hänger med eller som har ett lite annat yrke än du. För då får ni bara kina på respektive fält, och istället för att tävla om vem som är den bättre artisten eller whatever, så kan ni genuint stötta varandra. Typ att om jag skulle dejta någon som är en sjukt mycket bättre grafiker än jag, så han skulle få alla pris i världen och 100 gånger mer lön. Så jag skulle vara så här, fuck yes, att jag skulle bli bitter och avundsjuk och jag skulle bara liksom vilja mörda honom när han sover. Men om jag skulle dejta till exempel den bästa privatdetektiven i Norden, så skulle jag kunna vara sjukt stolt över honom. Men ändå må lite bra av att veta att han inte kan designa för 5 penny. Men, nu kommer vi till orsak nummer 2. Nordens bästa privatdetektiv skulle inte lita längre på mig. För det största beviset är The Dusty X-effekt. Ni vet, den där typen som man dejtar förrän man hittar sitt livs kärlek. Och jag vet att den här tesen stämmer, för att jag är själv ett levande exempel på det. För att nästan alla mina ex har gift sig eller flyttat ihop med den som de har dejtat precis efter mig. Jag är The Dusty X. Det vill säga, den som man blir ihop med när man är lite desperat, dejtar i några månader och sen inser att fy fan, det här kräket i människa är liksom allt som jag inte vill ha i en partner. Och sen säger man slut, och sen nästan man blir kär i raka motsatsen, och sen klick, där har vi det, true love. Och Taylor, hon dejtar ju kort Matty Healy, som precis som jag är en blek, halvt alkoholiserad idiot med fula tatueringar som lyssnar på melankolisk 80-talsmusik och hatar allt. Så om någon där ute vill hitta sitt livs kärlek, så kan ni gå på dejt med mig, och jag lovar att sen den nästa är the one.
Vilka relationsråd det kommer
tack
här.
Ja.
Tack.
Ja, jag tycker, alltså jag tror ju nog säkert att de är ihop, och jag motsäger mig inte i en teori. Däremot så tycker jag det här sättet de så att säga träffades på känns för regisserat för att vara sant. Jag tror att det är skrivet av typ Colleen Hoover, ja, eller någon. Ja. De har bara så här, tagit in någon romansförfattare och bara skriver meet cute åt oss.
Ja, nej, jag håller med att jag tror att de har dejtat längre, och jag tror inte heller att det där är liksom helt sant. Det kanske baserar sig på någonting, men
fotbollsspelare sitter och gör halsband hemma.
Jo, jag har sett på TikTok och jag sitter och gör halsband. Han har gjort armband åt alla sina teammates och grejer, och han har alltid sitt Taylor armband på sig och liksom så här, nu ska du inte vara så negativ.
Har han någon lilla syster eller något sånt som ska kunna göra det där armbandet?
Han har brorsdöttrar, men de är nog lite för små för sånt.
Plus att alltså, han visar brorsdöttrar som han säkert har en jättebra relation när han till.
Ja.
Är det för provokativt om jag blir team Matt Healy nu?
Du får vara team Matt Healy helt i goda
dag. Bara för att göra en dålig dag. Förutom förstås att jag har lyssnat väldigt noggrant på dig när du har pratat, Biffen, så har jag suttit och funderat på parallellerna mellan den kärlekshistoria du har pratat om och den kärlekshistoria jag ska prata om idag. För jag ska nämligen prata om Victoria och David Beckham. Jag har som tryckt 4 avsnitt dokumentär om en fotbollsspelare, någonting som aldrig har hänt tidigare och aldrig kommer att hända igen förmodligen. Nej, men jag har ju som knappt sett en fotbollsmatch i mitt liv. Och det kanske säger någonting lite också hur, att man verkligen inte ska underskatta effekten en popstjärna till flickvän kan ha med Taylor Swift till exempel. Du har plötsligt blivit insatt i amerikansk fotbollbiffen. Och jag har plötsligt vet vad Real Madrid är och vad, ja, sånt.
Och nu kan man ju också säga det att den här fyradelade miniserien om Beckham, så det är otroligt mycket fotis i den. Alltså, ni ska inte liksom tro att det inte skulle vara, att det inte skulle handla om fotboll. Det är ju liksom nästan bara matcher.
Och efter att jag hade sett det här så konsulterade jag min fotbollstokige man då, liksom att om jag säger David Beckham, vad säger du? Och hans första kommentar var totalt överskattad fotbollsspelare. Och det har han kanske inte helt fel i. För att David Beckhams gärning i livet är kanske inte det här att wow, vilken otrolig fotbollsspelare du var. Alltså jag menar, han var ju på världsnivå, inte kan man ju säga någonting annat. Han var lagkapten för engelska fotbollslaget och har spelat i både Real Madrid och
PSG.
PSG och Manchester United förstås. Usch, vad pinsamt att jag sa det med sån här accent. Nu klippar.
Du är lika cringe som Sanna Marin.
Jag är verkligen. Men jag har ett fulare och intressantare utseende. Så den här dokumentären då, precis som du sa Kia, så det är som jäkla mycket fotboll i den, vilket man kanske borde liksom kunna lista ut eftersom det handlar om en fotbollsspelare. Men alltså den stora behållningen med dokumentären är ju inte de här, liksom, typ så här halvtimmes långa klippen från någon så kallad viktig match där han har missat någon straff eller något sånt. Och så är det så här närbilder på hans ansikte när han tittar på sig själv. Alltså, ja, det är ju inte det folk pratar om. Det folk pratar om och det som jag pratar om och det som alla tänker på är hans förhållande, hans äktenskap med Victoria Beckham. Also known as Posh Spice. Alltså om man slår upp metrosexuell, eller om man googlar metrosexuell, så tror jag att inom 10 bilder så har du en bild på David Beckham. Kommer ni ihåg looksen de hade där i början av 2000-talet, han och hans fru?
Sarongen. Och sen de matchar alltid, att de hade liknande frisyrer och där ledarkostymerna hade de.
Och när de gift sig...
Så
hade de matchande så här väldigt djup lila kläder. Han hade en lila kostym, hon hade en lila klänning. Och deras son Brooklyn hade en lila cowboyhatt.
Men man säger ju liksom att de förändrar hela fotbollsvärlden. Därför att hon ju stylade upp honom. Han såg ju inte så ut då när de träffades. Så han blev ju bara så här mer stylad.
Men han var nog jättemodeintresserad redan före de träffades. Att det säger de ju i dokumentären.
Men sen styrde hon ju honom. Liksom.
Men att han gillar ju det. Liksom, att de tycks ju bara, och det är som jag tycker att man får, att de passar jättebra ihop på något sätt. Att de tycks komplementera varandra jättefint.
Ja, för när jag säger det där att han förändrar liksom fotbollsvärlden, så det han gjorde, han var ju den första som började liksom göra sådana sponsavtal med olika märken och så fick han liksom, alltså att han gjorde pengar på sitt utseende, på sig själv.
David Beckham är ju direkt orsaken till varför till exempel Jakobs har stått hit i Jaro under några år. Alla hade så här fake diamanter i öronen och liksom pannband. Alltså det är David Beckhams fel. Eller fel eller rätt, hur man nu väljer att se det. Och han har ju liksom verkligen, än idag så klär han ju sig jättesnyggt. Nu för tiden lever de ju lite så här, förutom när de klär upp Sanna Marin, han och hans fru då, så lever de ju på någon för sån här engelsk herrgård någonstans. Och han har ganska mycket typ sådär så här mörkgröna, den här engelsk godsherrestilen som är
så snygg. Och så odlar han egna bin där liksom och egen honung. Oj, vad det är mysigt.
Han är svår att motstå, för han är precis som den här Taylor Swifts vad heter det, pojkvän, som jag igen har tappat namnet på.
Travis Kelce. De har samma energi, jag håller helt med.
Och den här dokumentären, jag skulle inte säga att den är liksom kanske helt värd att se om man inte har så no life som jag har. För att alltså det är som en av de här 1000 dokumentärerna som har kommit ut de senaste åren, när någon ska liksom sådär upprätta, alltså någon utkälld kändis från millennieskiftet ska få upprättelse. Alltså det är precis samma sak som den här Pamela Anderson-dokumentären. Det är precis samma sak som bla 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 bla. Alltså det pratas väldigt länge om hur mycket hat han fick för att han fick rött kort i en viktig match mot Argentina. Folk menar då att, det var, att han blev utvisad var orsaken till varför typ England inte vann VM det året. Och han blev som så här jättehatad i England. För om det är någonting engelsmännen kan så är det ju att ja,
hata.
Vidriga i fotbollssammanhang.
Ja, och liksom att deras tabloid eller liksom hela hur deras press fungerar, ja. Alltså media alltså de är så otroligt elaka alltså jag tyckte nog, ja, jag tycker det var lite verkligen. Chockerande att de var så, alltså, så sura på honom.
Ja, men med det sagt så är det ju liksom, jag började vara ganska trött på den här genren att man liksom så söker efter en kändis som var liksom mycket i skvallerpressen för 20 år sedan och så ska man på något sätt liksom så presentera det som att vilken ikon och så ska alla vara så där oh my god, nu ska jag instagramma mina favoritoutfits från den här personen, en person som man sket fullständigt i för 20 år sedan men bara för att det på något sätt idag ses som liksom coolt att jag vet inte, jag tycker att det börjar vara lite så där nästa narrativ, tack. Men jag har ju presenterat den här fotbollsdokumentären som vår tids stora romantiska komedi och det är väl kanske att ta i. Mm. Men som jag sa, behållningen från den här dokumentären är ju att se vad jag på riktigt tror är ett jämställt och lyckligt heteroäktenskap. Alltså vet ni hur sällsynt det är?
Ja, alltså de verkar verkligen så balanserade, ja. Och lyckliga. Och just det där när de först började dejta och han har liksom kört 4 timmar bara för att spendera 20 minuter med henne och sen kört tillbaka. Så man har bara sagt, det är liksom, jo, vem gör det? Det är liksom definitionen av if he wanted to, he would.
Också det här att de på riktigt verkar ha liksom väldigt stort förtroende för varandra. Det är båda två jätteframstående inom sina respektive genrer. Han är fotbollsspelare och hon är då popstjärna slash nu för tiden då modedesigner. Mm. Även om jag tidigare sa att man ska vara klädd i Dior och inte Victoria Beckham om man ska vara på Paris Fashion Week. Så hon har ju ändå liksom, hon har också fått som sådär, alltså hon är ju en, alltså hon är ju ett modehus att räkna med Victoria Beckham där. Man kan inte heller som, alltså det är ju som inte Skims hon håller på med utan det är ju liksom ja.
Riktiga kläder.
Ja, precis. Och de verkar på riktigt ha så här stort förtroende för varandra. Att de båda två liksom så här aktivt söker upp den andras åsikt inför saker. Och sätter dem liksom gnabbas på och liksom pratar om varandras svagheter och saker. De stör sig hos varandra. Är så ärligt och, alltså nu förstår jag ju att det här är en regisserad dokumentär. Alltså det är klart att det är spel för gallerierna. Men jag tycker ändå att det lyser igenom hur de liksom, även när de pratar om sånt som typ när Victoria pratar om hur dåligt hon mår under åren han spelade i Spanien. Det var också då när hans före detta assistent Rebecca Luce gick ut i pressen och sa att hon hade haft en affär med honom. Och det här är ju någonting som de, både Victoria och David alltid har förnekat. Och de godkänner liksom inte att det var något annat än rykten nu heller i den här dokumentären. Men jag tycker liksom inte att det spelar någon roll om han knullar snett eller inte. Alltså det, grejen är att de liksom tog sig igenom det och de verkar på riktigt liksom ha det som riktigt bra ihop. Och jag tycker att det om någonting, om man vill liksom få, om man vill tro lite på kärleken igen eller om man bara saknar den här genren romantisk komedi som var väldigt stor för 20 år sedan men som idag är mer eller mindre icke-existerande, så kan man se på den här fotbollsdokumentären istället, för att det är någonting, alltså det är någonting riktigt ljuvligt och gulligt. Och jag både så här lite så här fnissar, men också lite rådnar, men också lite fäller nästan en tår. Där i slutet på den här dokumentären, när David då bjuder sin familj på grillad mat i sitt lilla utekök. Och så lägger han på Kenny Rogers. Och så dansar han och Victoria lite sådär tafatt med varandra. På ett sätt som bara så här pinsamma föräldrar som fortfarande är kär i varandra kan göra. Alltså jag blir som förstärkt i min tro på kärleken när jag ser det.
Alltså du har helt rätt. Hon säger om igen i den där dokumentären att hon inte tycker om fotboll och att hon så kul också att hon är så närsynt, så då första gången hon var på en match så hade hon inte alls sett något för hon hade glömt sina glasögon hemma. Men så att hon är totalt ointresserad av fotboll, men så säger hon om igen under de här 4 timmarna att jag tycker om att titta på vad han än gör, att måla han liksom huset så tycker jag om att titta på honom, eller spela han fotboll så tycker jag om att titta på honom. Att det verkar faktiskt vara så här äkta kärlek och att de, alltså sånt som jag inte trodde att existera. Och sen är de ännu också jag kära.
det finns viss, i den här dokumentären så visar de också så här gamla filmklipp på när David och hälsar på Spice Girls på turné och han sitter där i hotellrummet med de här andra Spice Girls och umgås med dem och är helt avslappnad och det är liksom en helt så där, alltså just som det här du säger liksom att han har både så här storkukslång men också en slags sån här golden retriever. Alltså det är någon, ja. Alltså jag blir som så där alltså vad är mer attraktivt än en man som kan umgås med fem störiga tjejer utan att dels liksom ha någon sexuellt intresse av dem och dels bara vara helt som så där ja det här är mina kompisar. Alltså han är väldigt svår att motstå den här David Beckham. Ja. Samma sak med Victoria ska sägas. Och när jag säger att de har ett jämställt äktenskap, det är klart som fan det är lätt att vara jämställd om man har städhjälp. Alltså jag tänker att kan man
superrik.
ja men kan betala man folk för att göra allt det där som alla andra grälar om så då är det ju liksom inte svårt att leva någon slags...
Fast han sa ju att han städar hela tiden. Han har tydligen OCD.
Så jag vet, jag älskar honom. Sig, jag älskar honom så mycket. När han sa så här...
När alla andra har gått och tutis och städar.
Han sa så här kloka ord, mina vänner. Som att man kan aldrig lämna disken fram. Utan man måste alltid diska under. Jag bara älskar att han sa det. Och jag tänkte på honom senast idag på morgonen. När jag stod och diskade undan liksom, kaffekoppen och grötskålen. För jag var så här, David Beckham gör det. Jag gör det. Han diskar tror jag själv. Men alltså, jag vill säga
han diskar inte själv. Alltså, jag diskar tror på han allt själv. Som... Så, nej.
Han sa jag att tror han också på allt. Men okej, jag vill säga så här sak. Att, tror ni inte att det här, att de har ett sånt jämställt förhållande? Men det här var ju ändå, när blev de tillsammans? 1997. Så det var ju inte den tiden när man uppskattade en kvinna och tyckte så här att du har nog mycket egen pondus, du. Men jag tänker att när det gäller Porsche Spice som ändå tillhörde, alltså hon var ju en av världens mest kända kvinnor när de blev tillsammans. Mm. Att hon var ju nästan kändare ju då än han. Att hon har liksom haft den där makten, alltså, förstår ni hur jag tänker? Mm. Maktövertaget på något sätt som har gjort att hon sen har, alltså att därför att det var såna tider då, så att hon fortfarande liksom, han har liksom sett upp till henne. Så som jag tänker att den där Kelsey nu ska se upp till Swiftie.
Ja.
Och han säger ju också det att en av sakerna som han liksom attraherades med henne var att hon inte ville vara en fotbollsfru som bara sitter på läktaren och inte har något eget liv. Men med det sagt så har de ju levt väldigt mycket enligt hans liksom schema. Alltså hon berättar ju också när Victoria ganska typ sådär att han bara mitt i allt var sådär, ja nej men vi ska flytta till Italien för jag ska spela där. Och hon bara, men vi har ju just flyttat till USA, vänt lite nu vad sker. Mm. Och så jag menar, alltså även om hon på något sätt, även om han har attraherats av hennes makt eller hon på något, så har de ju också helt levt enligt hans klocka på något sätt. Per har säkert rätt när han säger att Beckham är en överskattad fotbollsspelare, men jag har också rätt i att det är en underskattad kärlekshistoria, det här Victoria och David. Och jag tycker absolut att man kan se, jag tycker att någon ska kunna klippa ner de här 4 timmarna till ungefär en halvtimme som bara är de här delarna med Victoria och David, och så kan man se på den och få lite förnyat hopp om kärleken.
Om man inte tycker då som Ellen, man behöver inte tycka som Ellen, för jag älskar den här dokumentären och jag älskar faktiskt också alla de här fotbollssessionerna som aldrig tog slut liksom. En av de bästa sportdokumentärer jag har sett på evigheter. Jag älskar sportdokumentärer. Så jag ser liksom
det är den enda sportdokumentären som jag och Ellen har sett.
jag tycker inte att den är bra, för jag tycker också att det är just så här 20 minuter så där, ja, och så går han fram till linjen.
Det är så bra, det är så bra.
Det är hörna. Och sen så är det så här, ja, och sen sprack min akilleshäl scen. Alltså vad är det vi har byggt upp till här? Det är en fotbollsmatch. Alltså det blir inte som...
Det är ju ingen överraskning i de där matcherna, för man fattar ju varför de är med.
Mm. Fast jag tycker att det är lite bra med så här fotbollsgrejer där, för att då har man tid att stiga upp och gå och koka te och laga lite smörgåsar och sen när man kommer tillbaka så är det igen något intressantare. Så,
ja, det här är fantastiskt. Sanna Marin tog oss till Taylor Swift, Travis Kelce som tog oss till David Beckham och Victoria Beckham. Och där börjar vi ju också, eftersom Sanna Marin var klädd i Victoria Beckham och satt med David Beckham.
Cirkeln är sluten. Ja.
Vi har samma författare till det här avsnittet som Taylor Swift har till sin kärlekshistoria. Det är för snyggt ihopknutet.
Det är helt för bra det här. Om ni har åsikter, maila oss på sällskapet yle.fi. Och hej, gå in på arenan, var inloggade, tryck på det där lilla hjärtat så favoritmarkerar ni oss. Tryck på den där lilla klockan så får ni en notis varje gång. Vi har publicerat ett nytt avsnitt som det här avsnittet. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
Tack själv.
Tack Biffen Ahonen.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet.